Podplay.
I förra avsnittet av Kalla fall berättade vi om den så kallade travtränaren. En person som tidigare dömts för ekonomisk brottslighet och som 13 år innan mordet hade arbetat på ett annat hotell där en kassaskåpsstöld hade inträffat. En person som hade en koppling till Visby hotell och som flera av de tidigare anställda hade haft misstanke mot. Men travtränaren visade sig vara en återvändsgränd.
Jag skulle inte förkalla honom högintressant, nej.
Är han avförd?
Ja, om han någonsin har varit inne i utredningen. Det är, om man får ett namn här till exempel, och så kollar vi upp det namnet, och så visar det sig att nej, kanske inte ens var på Gotland. Nej, men då har han väl ett jävla bra alibi då. Om vi nu pratar om en specifik person. Då kan vi väl släppa det då.
Samtidigt visste vi att polisen under många år riktar sina misstankar mot en liten krets av personer. Ni har tidigare kriminalinspektör Roger Björkander i en intervju i Sveriges Radio P4 Gotland från den 12 december 2003.
Tror du att mördaren finns bland dem som du har pratat med under åren?
Ja, det är jag övertygad om. Vi rör oss runt en viss krets av personer, kan man säga.
Vet du vem mördaren är?
Vi vet i vilken krets vi ska söka honom, ja.
Det är inte så att du vet vem det är, men du kan bara inte bevisa det.
Ja, vi behöver ett genombrott i utredningen. Va? Vi behöver någon form av bevisning, och det är det vi söker idag. Då.
Vilken typ av bevisning behöver ni?
Ja, vi behöver teknisk bevisning.
Vilka är då dessa personer som polisen så länge har intresserat sig för? Det blev dags att börja titta närmare på det som av allt att döma har varit polisens huvudspår. Jag heter Urban Järdek.
Och jag heter Tobias von Braun.
Det här är Kalla fall.
Under mitten av 80-talet bodde jag i det då nybyggda villaområdet Terra Nova i utkanten av Visby. Under samma period hade det gotländska bandet Dismounder Jordi sin storhetstid. Namnet Dismounder Jordi syftar på en form av gotländska mytologiska väsen som sägs bo under jorden och som man noga bör akta sig för att reta i onödan. Bandets stora genombrott blev låten Snabbköpskassörskan. Snabbköpskassörskan. Låten, som var skriven av Thomas Ledin, blev en megahit och låg på svensk toppen under 27 veckor mellan 1985 och 1986. För oss barn som växte upp på Terra Nova var det enormt stort att några av bandets medlemmar bodde i just vårt område. Hasse Tholin var bandets basist och även pappa till en av tjejerna i min klass. Hasse tog sig ofta tid att komma till skolan för att visa olika instrument och spela musik för oss barn. På dialekten hörde jag att Hasse inte var infödd gotlänning. Men vad jag då inte visste var att Hasse var uppvuxen i den lilla orten Skultuna utanför Västerås. Precis som Kristina Olofsson, nattportiern, som mördades på Visby hotell i december 1996. Det är också anledningen till att vi träffar Hasse i hans bostad i norra Visby.
Vi är ju uppväxta i Skultuna då, utanför Västerås. Och hennes familj består av mamma och pappa och tre syrror, tror jag.
Han och Kristina växte upp som grannar på Vallonvägen 11 i Skultuna.
Och de bodde i trappegången bredvid. Om du tänker ett trevåningshus med A, B, C en gång, så bodde jag B, hon bodde i A. Och hon var väl en, två, jag är född 52, hon kanske var född 50 då. Eller något sånt där.
Kristinas pappa var född i Sjönhem på mellersta Gotland, men hade flyttat från ön då han fått jobb på fastlandet.
Och jag tyckte hennes farsa pratade så jävla konstigt, men då kom ju de från Gotland. Ja, han pratade ju, och vi förstod ingenting, vi andra då. Där. Ja, men Då hade ju SJ lagt ner här, så jag tror att han kom upp till Skultuna. Det fanns alltid jobb. Ja. Precis som min farsa kom från Västergötland. Så känner jag Kristina.
Under hennes uppväxt besökte Kristinas familj alltid farföräldrarna på Gotland på sommaren. Antagligen var det som gjorde att hon i vuxen ålder drömde om att någon gång flytta till ön. I slutet av 70-talet hade drömmen blivit verklighet.
Jag kom 81. Och då träffade jag Kristina någonstans, jag vet inte vilket år, kanske slutet av 80-talet. Då berättade hon för mig att hon jobbade på ABB. Och det låg här borta på, ja, norrut låg det ABB, stod med stora röda bokstäver, ABB. Då kom hon från ASEA Västerås och fick jobb här nere. Sen sa jag bara så här, men du, vi måste ta en fika. Och då var jag hem till henne. Då bodde hon vid domkyrkan i en liten lägenhet. Ja, så där var jag och fika med henne. Bara så här, så vi sitter och snackar. Det var inget annat. Ingen love, ingenting. Sen varje gång jag var på Visby Hotell och lirade, då klart, om hon stod i repan så, tjena Kristina, läget, ja.
Kristinas barndomsvän Hasse har under alla år fört en detaljerad dagbok. I hans dagböcker har han dokumenterat allt från hämtningar av barnen till bandets olika spelningar och en kommentar om hur framträdandet gått.
Först tog jag fram min dagbok. Jag har ju 40 sådana här, ligger i en liten låda där. Mm. Jag slår ju bara upp här, så jaha.
Ja. Är det den med datumen du har det nya spelet?
Ja, men du vet, det står ingenting. Du ser 12 december. Kristin Olsson Skultna mördar hotell. Det har jag skrivit efteråt. Det är jag helt säker på. För, men här va, Dunker, Disma Bar Lucia. Dunker är en trumslagare från Sandviken. Så vi spelade alltså Lucia. Soundcheck klockan 15. Och så har jag då, ska hämta min dotter Jenny 17.15. Fakta 18.30, jag vet inte. Burmaster 20.30. Fridays 23.00.
Det var nämligen första dagen efter mordet, fredagen den 13 december, som Hasse hade fått reda på vad som hade hänt.
Den här fredagen, när jag skulle på soundcheck, då var det ju såna här jävla, ja, löpsedlar. Hela stan med hennes ansikte. Kristina. Ja, men vad fan.
Hasse berättar att Kristina redan under uppväxten gjort sig känd som en person med skinn på näsan och som sa vad hon tyckte, på gott och ont. Även om Kristina inte uppskattade att jobba natt, så tror Hasse att Kristina inte hade tvekat att konfrontera en eventuell inkräktare.
Men det stämmer. Hon var lite stram så här. När vi har pratat om det här mordet så har jag alltid sagt, om hon kände honom eller om det var en okänd, så hade hon bara, vad fan håller du på? Vad fan gör du? Stick! Och sen bara, antar jag. Så känner jag, tror jag.
Du tänker att hon hade konfronterat personen,
ja,
oavsett,
ja,
om hon kände den eller inte? Liksom.
Ja, för fan. Ja!
Hasse har ända sedan den här dagen i december 1996 undrat vad som egentligen hände hans barndomsvän. En av hans högsta önskningar är att fallet någon gång ska få en lösning.
För jag tycker att ni ska vara in och rota så överallt ni bara kan. Varenda jävla litet hörn alltså.
Ja.
Jag kommer ihåg vad jag kan på min lilla kant alltså.
Hösten 2002 tog programmet Efterlyst på TV3 åter upp hotellmordet. Polisen hade nämligen en stark misstanke om att det fanns människor bland allmänheten på Gotland som kände till mördarens identitet, men som ännu inte hört av sig.
I Efterlyst ikväll.
Och nytt hopp om att lösa hotellmordet på Kristina i Visby. Följ med Leif GV till Gotland. Var med och lös kvällens fall i Efterlyst. Dagen före Lucia 1996 blev Kristina Olofsson ihjälslagen på sitt arbete på ett hotell i Visby. Mordet är fortfarande ouppklarat. Så vi skickade Leif GV Persson tillsammans med vår bästa reporter till Gotland för att titta närmare på det här.
Vi befinner oss utanför brottsplatsen nu, Hotell Visby. Och det var här som det här mordet som vi nu tittar på inträffade den 12 december 1996.
Under reportaget besöker Leif GV Visby Hotell och berättar om den gärningsmannaprofil som polisen tagit fram. En profil som gör gällande att det är mycket troligt att gärningsmannen har en koppling till hotellet.
Och det får mig att tro att han antingen är anställd eller tidigare har varit anställd. eller att han har en frekvent yrkesmässig kontakt med hotellet genom att han kan vara leverantör till hotellet eller att han kan vara hantverkare som har jobbat där.
Gärningsmannen som beskrivs i profilen, en ung man mellan 20 och 30 år, en ganska vanlig kille med intressen som krogen, tjejer och idrott.
Jag får inte intryck av att det är någon professionell tjuv. För att inbrottet är inte särskilt märkvärdigt. Och det hade en skicklig inbrottstjuv aldrig kunnat göra det där betydligt bättre. Utan jag tror att det är en ganska vanlig person. Som naturligtvis inte är främmande för att göra någonting sånt här. Men som inte är någon notorisk poliskund utan i stort sett är vanlig. Va? En vanlig kille helt enkelt som har fallit för frestelsen och sen hamnat i en situation som han inte kunnat hantera.
Enligt profilen var inbrottet en stundens ingivelse utförd av en person som just då hade akuta ekonomiska problem och som behövde få tag i några extra tusenlappar.
Och anledningen till att han slår ihjäl offret tror jag åtminstone delvis betingas av att han inte vill att offret ska skvallra på honom.
Enligt profilen så bottnade motivet till mordet i gärningsmannens sociala fallhöjd. Det rörde sig om en person som skulle allt för mycket att förlora på att avslöjas som en simpel inbrottstjuv.
Jag får för mig att han kan finnas kvar här. För att jag tror att han är ganska djupt rotad där, både genom uppväxt och anställning och sånt där. Och sen har det liksom inte blivit av, utan åren har bara gått och i och med att han aldrig har blivit på allvar misstänkt för något och så vidare så har han kommit att stanna ändå.
I avsnittet berättas också om ett mystiskt brev som inkommit till polisen en dryg månad efter mordet.
En märklig detalj i den här utredningen är det anonyma brev som skickades till polisen efter mordet. I brevet namnges två personer som skulle känna till mer om mordet och vem som utförde.
Hej, jag har funderat en hel vecka nu om det jag har hört kan vara till hjälp. Så eftersom jag vill vara anonym sände jag er det per brev. Det är angående det fruktansvärda mordet på Visby hotell. Jag känner en person som har kriminellt förflutet som berättade för mig att vet vem mördaren är. Jag hoppas att det kan vara till någon hjälp. Hälsningar en illa berörd.
Vill du se en bild på brevet så kommer vi lägga upp den på Instagram. Kalla undersök fall. De två personer som namngavs i brevet var sedan tidigare kända i utredningen och man tog därför tipset på stort allvar. Polisen har under alla år försökt få kontakt med den person som skrivit brevet, men hittills utan resultat. Om du som lyssnar på det här vet vem som kan ha skrivit brevet, eller kanske rent av är den som har skrivit brevet, eller vet vilka de två namngivna personerna är, så får du gärna höra av dig till oss, antingen via våra sociala medier eller på tips@kallafall.se, alltså tips@kallafall.se. Det går i så fall självklart bra att vara anonym.
Om man bara tar en trovärdig person, alltså en trolig person då, så börjar man vrida och vända på dem så brukar det lossna till sist. Så hittar man rätt person så borde det gå att styrka, tror jag.
Bara ett par veckor senare, den 28 november 2002, verkar det som att mordet var på väg att klaras upp. Ni hör SVTs Östnytt.
God kväll. Ja, Östnytt kan nu avslöja att ett av de mest uppmärksammade morden på senare år närmar sig en lösning. Det handlar om hotellmordet i Visby 1996.
Det 6 år gamla mordet på Visby hotell kan vara på väg att klaras upp. En man greps igår av Gotlandspolisen och sitter nu anhållen, skäligen misstänkt för mordet på den 46-åriga kvinnliga receptionisten Kristina Olofsson.
Men redan nästa dag står det klart att lösningen inte var så nära som man hade hoppats.
God kväll, här är Östnytt. Den 27-årige gotlänning som suttit anhållen misstänkt för mordet på en receptionist på Visby hotell för 6 år sedan släpptes nu på eftermiddagen på fri fot.
Varför har ni släppt mannen?
Ja, det finns inte längre anledning av honom anhållen, eller rättare sagt begära honom häktad. Och det är inte vi som hade beslutet, utan det ligger ju på åklagarmyndigheten.
Den 27-årige gotlänningen har hela tiden funnits med som ett intressant namn under den mycket omfattande utredningen. Är han fortfarande misstänkt?
Ja, han är i alla fall intressant i utredningen. Men den här mannen har ju tidigare förhörd i utredningen.
I media beskrevs 27-åringen som helt vanlig kille och därmed en person som stämde väl överens med gärningsmannaprofilen som togs upp i Efterlyst. Men det var inte riktigt hela sanningen. Den 27-årige mannen som anhölls hösten 2002 hade nämligen ett ganska långt brottsregister.
Det är väl den som vi har haft sittande i ärendet?
Ja.
Ja.
Men där var det inte någon social fallhöjde som jag sa till.
Nej. Nej. Inte på det sättet i alla fall. Nej.
Enligt åklagare Susanne Wihlborg hade polisen redan hösten 2002 till stora delar börjat frångå den gärningsmannaprofil som beskrevs i Efterlyst.
Så när jag ärvar målet 4 år senare, då är det ju väldigt spikat med social fallhöjd. Då är man där liksom. Det kom ju ifrån att man menade att om man för en stöld är beredd att mörda, då har man en social fallhöjd. För att man liksom, varför skulle han, en vanlig tjuv, varför skulle han vara beredd eller hon vara beredd att mörda?
Mm.
Och Leif GV var ju här och pratade om det också. Han har väl fortfarande det tänket att det måste vara den sociala fallhöjden. Och det är utifrån att man kan inte begå den här gärningen om man normalt sett blir åtalad och följd för andra stölder. Så varför skulle man överagera på det här sättet? Vad man inte tar in i det här är ju att en vanlig tjuv kan ju vara påtänd eller kan vara galen eller kan, ja, vad som helst. Det kan ju ha slått slint.
Mm.
Man kan ha blivit påkommen, de kan ha sagt något olämpligt som får en att gå och trygga igång eller vad som helst. Det har man ju aldrig diskuterat i de här, utan det var ju bara att personen eller personen som gjorde det måste ha haft en sån fallhöjd så det blev helt uteslutet att bli påkomna. Ingen sån här situation.
Inte heller tidigare kriminalinspektör Roger Björkander tycker att man ska sätta allt för stor tilltro till gärningsmannaprofilen.
Om man tittar på tillvägagångssättet och vad som har hänt och lite sådana saker och tidpunkt då, ja, så kommer man fram till en man mellan 18 och 25 då. Ja, det var inte så jävla svårt kanske. Så det blir ganska allmänt sådär. Det kan stämma in på jävligt många. Och så får man ju läsa det där med nypes allt så att säga.
Han menar också att man inte ska stirra sig blind på Leif GVs analyser.
Han kanske har gjort en egen profilering. Han brukar berätta vad han tror och så. Och ibland är det bingo, ibland är det mindre bingo.
Björkander menar att man redan tidigt i utredningen hade sökt bland kända inbrottstjuvar och våldsverkare.
Sen tror jag väl kanske att det här så kallade huvudspåret, eller det materialet som finns i det här huvudspåret, var med ganska tidigt i utredningen. Det är jag tämligen säker på.
Det var när man trots detta inte kom närmare en lösning som gärningsmannaprofilen hade blivit aktuell och fokuset hade vidgats. Inte heller det hade lett till något genombrott.
Men sen av olika anledningar då, så går man ut och sen är man väldigt långt bort ifrån någonting, får man tycka att det här är utrett, va? Men till slut kommer man så långt ut i periferin helt enkelt så att man får gå tillbaka helt enkelt och så får man backa hem och så säga, har vi missat någonting här nu? Tänkte vi fel eller har vi tolkat fel eller vad är det som inte stämmer här?
Enligt Roger Björkander behöver en social fallhöjd inte nödvändigtvis innebära att gärningsmannen är en person med hög social ställning.
Man kan ha en social fallhöjd även fast man är i branschen. Det kan du ha. Det här var inte bra, va? Det blir en brottskompis här. Man slår inte en ensamarbetande kvinna, va? Det här var inte bra. Det kan ju vara en social fallhöjd. Sen kan det vara att vederbörande blir igenkänd. Det är också en social fallhöjd. Eller också är det så att vederbörande är inte yrkeskriminell helt enkelt. Men det ska ju förvåna med storlingen. Utan det här är en snurrpåse som har varit ute och fladdrat på stan helt enkelt. Och ser möjligheten.
En sak står dock fullständigt klar för utredarna. Inbrottet på Visby Hotell var inte planerat. Ni hör återigen åklagare Susanne Wihlborg.
Det känns ju inte speciellt välplanerat. Om vi utgår ifrån att det är ett inbrott som går fel eller en stöld som går fel, så är det ju inte välplanerat. Och de som då agerade mycket på den tiden, de var ju väldigt välplanerade. De hade ju liksom specialskor och allt möjligt. Så att, nej, jag tror inte att det var speciellt välplanerat. Utan det är nog en plötslig tanke. Sen kan det ju vara någon som kan sina grejer utan att ha planerat just detta.
Men även om inbrottet var ett plötsligt infall så tror tidigare kriminalinspektör Roger Björkander ändå inte att det var hotellets växelkassa som var motivet.
Sen är det ett högriskobjekt kan jag tycka. Att göra inbrott på ett hotell, upptäcktsrisken är ju enorm. Jag menar, det är kanske flera hundra personer som rör sig både till och från, och det finns personal där också. De går så ganska sent, receptionen är bemannad och de första kommer väldigt tidigt. Så du har inte så stort spelrum där. Plus att du har alla gäster då som kommer och går. Då. Så att upptäcktsrisken är ju liksom i förhållande till det utbyte som det här kan ge då. Och jag menar, på ett hotell det finns liksom inga pengar att tala om. Va? Du kan ta vilken kiosk som helst istället. Så får du ett bättre utfall. Va? Och dessutom så är de pengarna som finns, de är ganska svåråtkomliga.
Som vi vet stämde det inte att stora penningsummor hade förvarat på hotellet under mordnatten. Men trots att ryktet var falskt hade det ändå florerat i kriminella kretsar dagarna innan mordet.
Ryktet har cirkulerat bland kriminella. Ja. Jag menar, du kan starta ett rykte där och sen helt plötsligt så blir det en sanning där. Då. Och om det nu var sant någonting där så blir det en helt annan sanning där. Och så tror man kanske att det är så. Och sen är man ute och fladdrar på stan den här natten. Och så säger man, men herregud, var det inte hotellet? Pratar man inte om hotell? Eller vad det nu ryktet säger för något. Jag känner igen uppgiften. Och så ser man möjligheten att ta sig in.
Nej, jag behöver inte käka. Men du, käkar du. Jag käkade buffé till lunch.
Våren 2023 hade jag bestämt träff med en person vid namn Johan Lindblad på en restaurang i centrala Stockholm. Anledningen var att jag ville ta reda på mer om den 27-årige man som anhölls av polisen hösten 2002 som skäligen misstänkt för mordet. Johan jobbar idag som väktare, men under många år har han intresserat sig för mordet på Visby Hotel och arbetar med att skriva en bok om fallet. Anledningen till hans intresse för mordet är enkel. När han flyttade till Gotland för cirka 20 år sedan lärde han nämligen känna flera av de personer som polisen under utredningen hade intresserat sig för. Däribland 27-åringen som suttit anhållen för mordet. En person som vi i vår granskning kommer kalla för Marco.
Han som blev tagen sen nere på när han jobbade på turistbyrån eller vad det var. Men han har jag varit på fest med 1000 gånger.
Det är också denna person som Johans bok till stora delar är tänkt att handla om.
Grejen är att när jag är så irriterad för att jag har ju varit som sagt på bröllop med honom. Vi har liksom suttit och pratat, men då visste inte jag att han var han. Så att det stör mig. Så jag har inte pratat. Jag har skickat meddelanden och lite så, men aldrig fått något svar. För att han är ju, vad ska man säga, han är ju huvudpersonen till det jag vill skriva om. Alltså hur mycket en person blir påverkad av, för att alla i våra bekantskapskrets tror ju att det är han. Alltså alla. Och därför så tänker jag att han måste ju ha känt det. Alltså att de, alla de här människorna, och det är det som är liksom, det är det som är kärnan, och det är det som är jobbigt, att jag inte får tag på han. Jag kan inte slutföra projektet förrän liksom. För han är den som liksom tar störst del.
Vem är då Marco? Och varför hade han blivit misstänkt på hotellmordet? För att förklara det behöver vi först berätta om den löst sammansatta gruppering av ungdomar som existerade i Visby sydöstra förorter under början av 1990-talet och som kallades för Gråbo Sidekickers.
Välkommen till Gråbo, Amerika, Saja, god dag. Här får du uppfylla mina behag.
Gruppens namn syftar på stadsdelen Gråbo i sydöstra Visby. En stadsdel som byggdes mellan 1967 och 1974 och var Gotlands bidrag till det så kallade miljonprogrammet.
Jag är G-R-O-A-B-O. Stenhård kultur, massa olagliga prylar, öppna ständigt nya kapsyler. Värsen rinnar ner medan vi står och vänder vinyla.
Precis som många andra liknande områden runt om i Sverige så präglade stadsdelen tidigt av ekonomiskt och socialt utanförskap, missbruk, kriminalitet och våld. Flera uppmärksammade mord har skett i området. både före och efter hotellmordet. En person som känner området väl är Tryggve Karlsson, som var närpolis i stadsdelen under 90-talet.
Det var ju rätt nytt. Vi fick ju en bok som handlade om närpolis eller kvarterspolis då. Och då var det chefen som sa, men ni får utforma hur ni vill. Men vi började i alla fall på Gråbo. Och då fick vi ju av Gotlandshem en lägenhet på Ljungmansgatan 77 som vi inredde då till en liten polisstation. Det var där vi gick ifrån. Och sen hade vi ju mycket jobb, arbete med fritidsgårdarna. Men sen tänkte vi, hur fan ska vi bli kända i området då? Och då hade vi den här tanken att vi knackar på varenda jäkla dörr. Men det fick vi ihop. Vi höll på en vecka med en trappuppgång. Så det, folk ska ju prata om allt om himmel och jord. Ja. Och skulle lämna tips och de ska prata. Så att vi hann ju inte så mycket, så vi fick lägga in dem där. Nej, det var hemskt positivt får jag nog säga. För att det var många kollegor som då tyckte att men vad fan, ni kommer ju få er polisbil, kommer ju, ni kommer få den smashed och ni kommer få det ena och det andra. Och rutan att i lägenheten kommer vara in i en sten på morgonen när ni kommer och sånt där. Men det hände aldrig någonting. Det blev nästan snarare tvärtom faktiskt. Att man blev en del i själva Gråbo så att säga. Och var det något stök någonstans annanstans i stan och de skickade ut mig och Börje någonstans och då har man på håll, men det är Gråbo polisen, ge fan i dem, så de beskydde oss lite istället, lite så.
Det var i det här området som ungdomsgänget Gråbo Sidekickers föddes under slutet av 80-talet. Trendy och hip, beställa otroliga mängder,
bäran är ute, har ett eget bord i Viprummet på Gute. Ja, jag kommer ihåg delar av dem. Ja, det kommer jag ihåg lite sådär. Ja, det var ju lite stök med dem, men det var mycket slagsmål och mycket bråk och sådär. Ja. Mycket fylla och sånt där ibland det här gänget då. Och vi försökte ju, jag kände ju många av dem så att säga. Jag har ju ändå kontakt med några av dem idag så att säga. Så att, de har ju kommit och gått så att säga, men det var ju under slutet av 80 och 90 där någonstans som håller på som mest tyckte jag. Men det var ju ingen större så, men... Visst, det kunde stöka till ibland, lite inbrott och så håller de på med. Ja, det var ju våldsgrejer, mycket på krogen, de slogs mot andra då som de har kommit ihop sig med, antingen med någon från norr då, kan ju ha varit någon från Forsund eller Lärbro eller någon som kom in på något bondans och så kom de slåss. Det var väl det vanliga. Och sen var det väl bil till grepp ibland då. Skällde bilar och så. Men
Vad var det för typ av inbrott då? Var det liksom planerade grejer eller var det mer liksom?
Nej, det var nog man mest de hade väl dåligt med pengar och så. Det var att ta honom först det bästa tror jag. Det var nog ingen planering så, nej, tror jag inte. Jag kan inte tänka mig.
Där det fanns tillfälle.
Där det fanns tillfälle och precis som de visste att det fanns pengar eller något sånt. Förr fanns det ju mer pengar i butiker och så. Idag är det svårare.
Nu åklagare Susanne Vilborgen.
Gråbo Sidekickers var ju ett sånt här stöldgäng som ju figurerade jättemycket. Vi hade ju sån här stöld här med dem när de liksom bara begick hur många stölder som helst en natt. Och så åkte man hem någon timme och såg kvinnofängelset. Sveriges tråkigaste, eller den tråkigaste serien som helst. Och så stack man ut och så bröt man igen. Va? För just kvinnofängelset var jätteviktigt. Så det hade vi lite kul åt att bara, va? Kvinnofängelset? Det är inga människor som säger kvinnofängelset. Ja, det kollade man på och så stack man ut och bröt igen.
Enligt författaren Johan Lindblad var en handfull personer med kopplingar till Gråbo Sidekickers som polisen tidigt under utredningen hade riktat in sig på när de började söka efter mördaren i kretsen av kända förbrytare.
Alltså den kretsen som jag trodde att det var ju alla de här personerna. Att det är i den kretsen, för det är den kretsen som jag hela tiden har fokuserat på. Men det är roligt om ni vill ha liksom namn som troligtvis inte liksom egentligen har med just det här att göra. Mm. Men som ändå är ett känd, Jan Emanuel.
Ja, vi har försökt kontakta honom.
Ja, för han var ju i de här kretsarna på den tiden.
Den person Johan syftar på är den före detta dokusåpakändisen, socialdemokratiska riksdagsledamoten och välfärdsentreprenören Jan Emanuel Johansson. Vi har sökt Jan Emanuel, men han har via sin presskontakt låtit meddela att han inte önskar ställa upp på någon intervju. Däremot har han tidigare berättat om sina minnen från Gråbo Sidekickers, bland annat i Humorpodden, Den som skrattar förlorar.
Vad kan du berätta om Gråbo sidekickers?
En väldig massa.
Det var ett litet tips vi fick.
Ja, jo då. Nej, men det här är jätteroligt att ni hittade den. Ja, men vi hette ju Gotsuna Road Boys och vi åkte runt och gjorde grejer. Men Gotland var ju som en sån här... Det var ju bästa stället. Det fanns inga larm. Det var ingen, alltså det var liksom,
fanns inga larm.
Nej, men det var verkligen så. Om man hade så fritt spelrum och de som var tuffa där kunde man liksom, det var ganska lätt att etablera sig, kan man säga.
Mm.
Och då var det ju, det fanns bara
dålig konkurrens i Visby.
Mycket dålig konkurrens. Och de enda då som fanns, det var just The Grobo Sidekickers. Så de blev ju våra vänner jättesnabbt.
Aha.
För det fanns några så här lite bondegäng också, Steinbar-gäng. Ja, det var några stycken som sagt, det är dålig konkurrens.
Ja.
Så det var ju som en fantastisk ställe att bete sig illa på.
Ja.
Så nej, men där träffade jag vänner och som också har blivit vänner för livet. Och där kan man ju positiva ordalag då nämna sådana som Tommy Torsken och sådana som har blivit vänner för livet.
Enligt Johan Lindblad var Tommy Torsken Grobo Sidekickers informella ledare.
Vad ska man säga? Han var ju sheriffens sheriff. Alltså Jan Emanuel var ju rädd för honom. Så att han var ju, på Gotland var han sheriffens sheriff.
Ja.
I det gänget liksom.
Tryggve Karlsson minns tydligt Tommy Torsken från sin tid som närpolis i Gråbo.
Jo, han gick ju tragiskt bort, ja, precis. Jo, nej, men Tommy, han kände jag som liten, så att säga, när jag var på Gråbo. Då var han ju inte gammal. Och det var ju en liten vild base. Ja, men det var ju mycket, mycket på krogen han slogs och mycket när han drack sprit, så att säga. Det var ju alltid när han var onykter som han kom in i, skulle slå honom på käften.
Ja. Sysslade han någonting med stölder eller inbrott och sådär?
Inte vad jag kan komma ihåg någonting direkt så. Det var säkert i konstellationen där att de har gjort någonting, men jag kan inte komma ihåg det, nej.
Efter de stökiga ungdomsåren hade Tommy Torsken börjat få ordning på sitt liv. Bland annat var han en av grundarna bakom innebandylaget Gråbo 92, ett lag som senare skulle spela i division 1.
Och han var ju med i, han var väl med i det här innebandyhistorien, vad kommer han ihåg, han heter?
Gråbo 92.
Gråbo 92, jag var ju med. Men sen, inte för att jag vet så mycket om det direkt, men det är ju personerna som var med där då, det är Tommy och alla de här. Det funkade ibland. De var duktiga som fanken ju på innebandy.
Ja.
Precis.
Ja, de spelade division
2. Ja, just det. När de var nyktra och sådär. Ja. Håll sig.
För många i den gamla gängmiljön var sporten även en väg ut ur kriminalitet och en destruktiv livsstil.
En del kom in i sporten då, innebandy. Mm. Och spelade där, så att många, de flesta gick det väl skapligt för ändå efter ett tag.
Tommy Torsken hittade också en annan väg i livet.
Men sen skärpte han väl till sig när han blev äldre och körde och hade ju någon flyttfirma och körde någon bil och vad det var. Hade han ett tag. Och ville bli ordningsvakt och sådär. Så och han fick egna barn och sådär. Så att det gick nog skapligt för han på slutet i alla fall. Men sen blev det som det blev riktigt. Hur det gick till det vet jag inte. Men.
I samband med ett fystest under en ordningsvaktsutbildning våren 2022 drabbades Tommy av ett plötsligt hjärtstopp och avled kort därefter. Vi har författaren Johan Lindblad igen.
Men det finns ju en liten, liksom, vad ska man säga, liten förbannelse över den här. Tommy dog ju helt plötsligt. Han, den här andra som blev kvävd av poliserna på Terra Nova. Och sen har vi, de var brorsor, vad hette de då? Det är en annan, han dog i sömnen. Alltså, så det är liksom... Det känns som att det är en liten förbannelse ute över det där. Så att ja, det är därför jag säger på den här begravningen. Så om mördaren är ifrån den här kretsen, så var han garanterat på den begravningen. 100%. Och hade jag varit polis hade jag bevakat den begravningen. Bara för att se vilka som kommer fram som man inte har sett på många, många år. Eller, och sådär. Men för jag... Jag valde att inte gå på begravningen även om jag kände Tommy. Men det var för att jag kände att jag gick inte dit för hans skull. Jag skulle gått dit för den här sakens skull. Och det kändes inte bra eftersom hans brorsa var där och morsa och sådär. Så är det i den kretsen så visste han garanterat vem det var.
En av de personer som hade ingått i kretsen runt Globo Sidekickers var den 27-årige man som anhölls för mordet hösten 2002 och som vi har valt att kalla för Marco.
Hallå, hallå. Ska vi kika vidare på allt det här? Jag kommer sitta ett bra tag så jag kan ta hela den.
För att skapa oss en bild av honom och försöka förstå varför han blivit misstänkt så begärde vi ut hans tidigare domar på tingsrätten i Visby. Det blev en rejäl hög.
Grymt, tack så mycket. Så, men jag sitter här. Ja. Mm.
När vi gick igenom de olika protokollen från tidigt 90-tal så växte sakta men säkert bilden fram av en ung man som inte haft en helt enkel uppväxt. Marco föddes i Finland 1975. Men redan som mycket liten hade han flyttat till Sverige tillsammans med sin mamma. Först till Tumba i södra Stockholm och när han var 12 till förorten Gråbo i sydöstra Visby på Gotland. Hans uppväxtförhållanden var svåra. Mamman hade alkoholproblem och vårdades tidvis på behandlingshem. Marco är 15 år gammal när han för första gången döms för brott. Han går då i 9:e klass. En söndag i oktober hade han tillsammans med en kamrat gått in i personalens omklädningsrum på en restaurang. Där stal de trisslotter och en bilnyckel. Man letade sedan reda på bilen och med hjälp av den åkte man ut till travbanans skrubbs där man bröt sig in i en kiosk och stal läsk och godis. Marco döms för detta till vård inom socialtjänsten. Marcos medbrottsling, som var 14 år vid tillfället och därför inte blev dömd för brottet, har vi valt att kalla för Johannes. Han går i klassen under Marco. Även Johannes hade till en början bott i Gråbo, men efter föräldrarnas skilsmässa så hade han och hans syskon flyttat till Vibble, strax söder om Visby. Under högstadiet hade Johannes börjat få problem i skolan. Han skolkade mycket och under en period hade hans mamma varit tvungen att vara med i skolan under dagarna. Redan i 13-årsåldern hade han börjat sniffa lösningsmedel och röka cannabis. Johannes hade testat flera idrotter men inte känt att det varit något för honom. Det fritidsintresse som han höll fast vid längst var dans och han gick flera år på dansskola i Visby. Ett drygt halvår efter bilstölden döms Marco och Johannes, som nu hunnit fylla 15, för ytterligare brott. I mars 1991 hade de tillsammans med en annan kompis, som vid tillfället bara var 14 år, gått in på ett ålderdomshem. Marco och den yngre killen, som vi kommer att kalla för Oscar, hade hållit vakt medan Johannes gick in i de olåsta lägenheterna. Trots att de boende var hemma, smög han in och stal pengar, plånböcker och andra värdesaker. De tre vännerna delade därefter på bytet. Den nu 15-åriga Johannes berättade i polisförhör att han uppskattade känslan av spänning vid stölderna och att de andra ungdomarna tyckte han var häftig som vågade stjäla. De följande åren fortsätter Marco, Johannes och Oscar och ytterligare ett par ungdomar att begå olika brott tillsammans. Det handlar om inbrott, bilstölder och liknande. Ett exempel är när Marco och Johannes, båda då 15 år gamla, befinner sig i Visby en kväll i april 1991. De går förbi sjukhemmet Korpen i östra Visby. Marco känner till lokalerna. Han har nämligen haft en praoplats där en tid innan. De bestämmer sig för att ta sig in för att se om det finns någonting att stjäla. Marco visar vägen och i omklädningsrummet hittar de en bilnyckel. De använder bilen till att nöjesköra i skogarna runt Visby och åker även ut till Kneippins sommarland några kilometer söder om Visby. Där skäller de läskbackar och tomglas som de pantar för att få in pengar. De blir dock upptäckta av en polisbil som börjar förfölja dem, vilket leder till en dramatisk biljakt. Till slut kör de unga killarna in i ett staket och tar sig springande från platsen. Varken Marco, Johannes eller Oscar verkar ha varit särskilt våldsamma, åtminstone är de inte dömda för några våldsbrott. Våren 1991 går Marco ut grundskolan med medelmåttiga betyg. Samma sommar placeras Marco, Johannes och Oscar i något som kallas för Östersjöprojektet. Det är ett projekt som socialförvaltningen driver och som går ut på att barn med social problematik ska få komma ut på havet. För Oscars del innebär det ett segrarläger på Fårö, medan Marco och Johannes får praktikplatser på olika fartyg på Östersjön. Alla tre verkar sköta sig bra, och särskilt Marco får en fascination för havet och drömmer en period om att bli yrkesofficer inom marinkåren i Finland eller att utbilda sig till maskinchef i handelsflottan. Under det följande året arbetar Marco också som lärling på en båt under ett par månader. Därefter har han olika ströjobb, bland annat som turistguide i Lummelundagrottorna och som vaktmästare. Under långa perioder avhåller han sig helt från brott, men det verkar inte behövas mycket för att han ska falla tillbaka i sina gamla vanor.
Juldagen är bland Gotlands ungdomar en av årets största festkvällar. Marco och Johannes utgör inget undantag, och juldagen 1992 befinner de sig vid 03-tiden på väg hem från en fest i Visby innerstad. De vill gärna avsluta kvällen med ett par hamburgare, men upptäcker att de inte har tillräckligt med pengar. När de funderar på vad de ska göra så lägger de märke till ett hus där en balkongdörr står lite på glänt. Tillsammans klättrar de upp och tar sig in i huset, trots att där ligger folk och sover. De stjäl en handväska med pengar i huset, och pengarna använder de till att köpa hamburgare och bjuda några av deras vänner. De flesta av Marcos och hans kompisars brott under början av 90-talet är av liknande karaktär. Det rör sig om plötsliga infall och man kommer sällan över något av något större värde. Ett exempel är när Johannes, nu 17 år gammal, i januari 1993 gör inbrott i en leksaksbutik. Där stjäl han en hel flyttkartong full med fyrverkerier som att ta med sig till kompisarna i Gråbo. Under en fest låter han alla ta vad de vill ha och fyrverkerierna skjuts upp. Ett annat exempel är när Marco, Oscar och Johannes och ytterligare några killar tar sig in på Strand Hotel i centrala Visby en lördags eftermiddag i mars 1993. Hotellet är vid tiden stängt för renovering. Vi har pratat med en av killarna som var med vid inbrottet på Strand Hotel och som idag vill vara anonym.
Så tänkte jag efter, för jag bodde på Hassela nämligen då, för jag var kriminell på den tiden. För jag åkte dit från något jävla väpnet rån i min ungdom, som är drömt långt och preskriberat. Men då gick jag med ett par personer som tyckte om och gör en massa sådana inbryt på hotell. Och jag var själv med inne på ett inbryt 94 kanske någonstans på Strandhotell. Den här killen hade, jag vet inte om att ta sig in via taket och hej och så liksom, på Strandhotell, inte visst bättre. Och då verkar jag säga, fan vad coolt, så liksom, vi klippa in här och hej och så liksom. Och så jag var med där liksom, och så snudde man lite grejer och ja, som man gör så.
När Marco, Johannes och de andra ungdomarna gick igenom lokalerna så hittade de bland annat ett förråd fullt med starköl. De hittade även hotellets huvudnyckel som de stoppade på sig. Efter att de lämnat hotellet så begav de sig till en hemmafest i Gråbo. Under kvällen hade de börjat få ont om dryck när någon kom att tänka på ölen som stod nere på Strandhotell. De beställde därför en taxilimousin och åkte ner till hotellet. Medan limousinen står utanför och väntar så går killarna in med huvudnyckeln. De lastar därefter bilen full med öl innan de åker tillbaka till Gråbo och festen fortsätter. Efter festen så återvänder Marco, Johannes och Oscar till hotellet och tillbringar natten i några av hotellrummen med att dricka öl, röka och äta av chips och annat som de stulit inne på hotellet. De följande åren så verkar det som att Marco och Oscar börjar begå brott mer och mer sällan, medan Johannes istället sjunker allt djupare ner i en kriminell livsstil. I april 1993 så döms Johannes för olika stölder, olaga vapeninnehav, tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig körning. I den personutredning som görs i samband med domen beskriver han kriminaliteten som hans drog. På grund av att han fortfarande bara är 17 år gammal så döms han till vård inom det så kallade Hassela-kollektivet som drev ett vårdhem i Klintehamn för ungdomar med kriminell belastning, drogmissbruk och andra sociala problem. Under åren 1993-1994 slussas han runt mellan olika behandlingshem både på Gotland och på fastlandet. Till synes utan effekt, för han återfaller ständigt i brott och står åtalad för olika inbrott och stölder runt om i landet.
Samtidigt har det blivit dags för Marco, som nu hunnit fylla 18, att göra värnplikt. På grund av sitt finska medborgarskap placeras han som markstridssoldat i en enbart finsktalande del av Finland. Till en början trivs han bra, men efter ett tag blir språkproblemen för stora och han avbryter utbildningen och åker hem till Gotland. När han återvänder till ön i slutet av augusti 1994 får han nästan omedelbart en ungdomspraktikplats på Visby hotell. En av dem som minns honom från hotellet är Kristinas närmaste chef.
De misstänkte ju en ganska snabbt. Men vad jag minns så var det en praktikant vi hade haft som fick sluta. Han fick inte gå sin praktikplats färdig. Eller jag har fått för mig i alla fall att det var han de plockade in.
Kort efter praktikplatsen på Visby hotell får Marco nämligen en provanställning på en biograf. Och eftersom han prioriterade provanställningen avslutade han ganska snart därefter sin praktikplats på hotellet. Han trivs med arbetet som biografvaktmästare och kommer med tiden att arbeta på flera av de olika biograferna som finns i Visby innerstad. Bland annat på biografen Röda Kvarn som ligger ett hundratal meter norr om Visby hotell. Samtidigt som Marcos liv ser ut att vara på väg att ordna upp sig fortsätter Johannes brottslighet att bli allt mer omfattande. Han har nu hunnit fylla 19 och i januari 1995 döms han till ett års fängelse i Gotlands tingsrätt för grov stöld. I samband med rättegången görs en psykiatrisk bedömning som beskriver en antisocial personlighetsstörning. Ett tillstånd som bland annat innebär en nedsatt förmåga till empati, nedsatt impulskontroll, ökad riskbenägenhet och ett ständigt behov av spänning. Han släpps villkorligt från fängelset i september 1995. Under hösten flyttar han till en lägenhet i Visby innerstad samtidigt som han pluggar på komvux och arbetar i en klädbutik. Han återfaller i princip omedelbart i brott. Tillsammans med en annan kamrat, som vi kallar för Henrik, begår han under hösten 1995 och vintern 1996 ett stort antal inbrott i olika butiker i centrala Visby. Både Johannes och Henrik använder sig av narkotika och vid flera av inbrotten är de även berusade. Men många av inbrotten är också ganska välplanerade och involverar betydligt större penningsummor än de brott som Johannes gjort sig skyldig till när han var yngre och umgicks med Marco och Oscar. Till exempel har Johannes och Henrik vid flera tillfällen använt sig av speciella skor som saknar mönster i sulan. Detta för att undvika att polisen ska kunna koppla samman de olika brotten med hjälp av skoavtryck.
En kväll i början av februari 1996 är Johannes och Henrik på en fest hemma hos bekanta i Gråbo. Efteråt beslutar de sig för att gå förbi biografen där Marco jobbar. Han har precis slutat och de frågar honom om han ska hänga med på en efterfest. Tillsammans går de ner till Johannes lägenhet på Strandgatan. Under festen berättar Johannes att de även planerat att göra ett litet inbrott under kvällen och frågar om Marco vill hänga på. Eftersom Marco är i behov av pengar så tackar han ja. Johannes går och hämtar kofot, en bultsax och ett par rejäla skruvmejslar. Johannes och Henrik byter även om till sina speciella inbrottsskor. De går därefter bort till kamerabutiken Hemlins foto. Johannes och Henrik hade samma dag varit inne i butiken och rekat. Med hjälp av en bultsax klipper de upp ett galler för ett fönster och tar sig in i butiken. Där inne stjäl de allt som de kan komma över av värde. De försöker även bända upp ett kassaskåp men inser snabbt att det är omöjligt. Samma natt, strax innan klockan 03, går två civilklädda poliser nattpatrull på Visbys gator. När de går förbi Hemlins foto så lägger en av poliserna märke till att han ser siluetten av människor som smyger omkring in i butiken. De kallar då omedelbart på förstärkning. När de tre männen i butiken till slut upptäcker poliserna försöker de fly men blir snabbt gripna. En dryg månad senare, den 8 mars 1996, faller domen. Henrik och Johannes har förutom detta inbrott även kunnat knytas till ett tiotal ytterligare inbrott. Henrik döms till vård under 2 års tid på ett av Hassela-kollektivets behandlingshem utanför Hudiksvall, medan Johannes döms till 10 månaders fängelse. Marco döms till samhällstjänst, villkorlig dom och böter. När domen för inbrotten faller är det drygt 8 månader kvar tills mordet på Visby Hotel inträffar. Det är lätt att förstå varför polisen tidigt hade fått upp ögonen för just Marco. Ni har tidigare kriminalinspektör Roger Björkander igen.
Andra, han har ju en del egenskaper som andra inte har. Mm. Så jag länkar där. Han har ju jobbat där. Till exempel, det är ingen hemlighet.
Säkerligen hjälpte det inte att han även var dömd för spontana inbrott som skett mitt i natten i Visby innerstad. Han hade dessutom begått inbrott på hotell och han hade även brutit sig in på tidigare arbetsplatser där han kunnat dra nytta av sin lokalkännedom. Men enligt åklagare Susanne Wihlborg fanns det även mer konkreta skäl till att han blev anhållen.
Ja, men det har ju, alltså precis som jag sa, vi har ju fått tips om svågrar och grannar och så, men vi har ju också fått tips som på något vis har ändå har gett en anledning att gå vidare och att det har varit så pass mycket runt omkring. Och i det här fallet så gick det så pass långt så att jag tyckte att det fanns en anledning att anhålla den här personen.
Men Marco var inte den enda person som polisen misstänkte. 2005, 3 år efter anhållandet av 27-åringen, sändes nämligen tv-programmet Cold Case Sverige. Det var då polisen för första gången hade gått ut med att man var övertygad om att det var minst 2 personer som hade varit inblandade i mordet. Åklagare Susanne Wihlborg sa då så här.
Nu väljer ni alltså gå ut med helt nya uppgifter.
Jo, vi har gjort nya analyser av den tekniska bevisning som vi fann på brottsplatsen. Och av det drar vi slutsatsen att det var minst 2 gärningsmän.
Så nu jagar polisen alltså 2 mördare?
Alltså det är möjligt. Vi kan ju se på förloppet vid inbrottet och vid mordet på Kristina att det har varit minst 2 gärningsmän. Men hur de sedan inbördes har agerat, det kommenterar jag inte ännu.
Då är det alltså ett nytt huvudspår som man arbetar efter?
Delvis ett nytt huvudspår.
Även tidigare utredare, Roger Björkander, känner sig idag säker på att fler än en person fanns på brottsplatsen.
Ja, det är mycket som talar för det, att det är fler än en person. Så mycket kan vi säga. Ja, det finns ju flera omständigheter som gör att det bör vara fler än en person.
Vilka, förutom den person vi valt att kalla Marco, var det då som polisen misstänkte kunde vara inblandade?
Ett tiotal är mer intressant än andra. Högt som lågt. Det är inte bara yrkeskriminella utan det finns andra också. Det finns kopplingar och det finns kopplingar mellan icke-straffare och straffare också som är intressanta. Det är en ganska begränsad krets, det kan jag tycka ändå.
Marcos barndomsvän Johannes och hans kompis Henrik hörde till dem som polisen tidigt under utredningen hade granskat ingående.
Och var de som gick innerstads och de som har alibi båda två. Var de som hade den här specialskor och alltihopa.
De har alibi.
Ja, så har jag fått det till. Men som sagt, det här är innan min tid. Men de var ju sådana som begick mycket inbrott i innerstan. Olika restauranger och olika så. Så de tror jag man kollade ganska tidigt.
Det var nämligen en annan aspekt av händelserna under mordnatten som polisen inriktat sig på och trodde sig kunna knyta till en specifik person. Nämligen bilen. Ni hör Roger Björkander i Sveriges Radio P4 Gotland den 11 december 2009.
Ja, vi har ju ett huvudspår med minst en gärningsman, eventuellt flera. Och vi knyter det spåret till den här bilen som flera vittnen har hört köras från Mellangatan och genom stan och sedan ut på Visborgsgatan strax efter mordet.
Den bil som Roger nämner är bilen som flera vittnen hört under mordnatten och som haft ett högt motorljud. Ni hör återigen Roger Björkander i T4s Cold Case Sverige från 2005.
Nu är vi alltså vid Skansport och det är här man har de sista vittnesuppgifterna om en bil med trasig ljuddämpare.
Precis här innanför Skansport så bor det två stycken vittnen som har hört en bil med ett våldsamt motljud precis vid samma tidpunkt den här natten. Det första vittnet är en kvinna som strax före fyra tiden vaknar av ett motorljud som hon känner igen sedan tidigare. Kvinnan har hört det här tidigare i veckan och är säker på att det är samma bil som kör det, samma sträcka så att säga.
Ett av vittnena var alltså övertygade om att hon hade hört den aktuella bilen vid flera tillfällen innan mordet. Skulle det kunna vara så att bilen som hördes under mordnatten tillhörde en person som bodde någonstans i närheten av Skansport? Vi hade nämligen hört ett rykte om att en gammal Volvo i många år efter mordet stått gömd i ett garage bara ett stenkast utanför Skansport. Ni hör en av de personer som nämnt detta rykte under våra intervjuer.
Långt fram har de kommit ut till att en bil som har stått parkerad vid gamla apoteket, och den har man hårt gått ner och gått runt, och sen utanför Kajsaport har den försvinner huxlux, då var det borta. Sen såg man i många år stod den ju i ett garage på nederplan vid bygget, ska vi säga, mitt emot Järna Besötorg.
Det visste också att polisen 2009 gjort en husrannsakan i ett underjordiskt garage någonstans utanför Skansport. Men vilket garage det rörde sig om vill tidigare kriminalinspektör Roger Björkander inte berätta.
Det skulle indirekt kunna peka ut någon, och det vill jag inte göra. Den här personen, det så långt det är möjligt, är ju inte uteslutet att den här personen kanske har någonting med det här att göra.
Men vi hade ändå en aning om vilket hus det kunde röra sig om. Redan när husrannsakan skedde hade jag nämligen fått garaget utpekat för mig av en person som bodde i området och hade sett polisen på platsen. Vi bestämde oss därför för att försöka gå till botten med ryktena.
Sen har vi den här jävla bilen i garaget.
Den vi vände oss till för att försöka besvara frågan var Kristinas gamla barndomskompis Hasse Tholin, eftersom vi vet att han känner väldigt många människor runt om i Visby. Och Hasse hade mycket riktigt lyckats få tag i en person som bodde i samma hus som garaget vid tiden för mordet.
Nu har hon kollat upp det. Hon ringde mig idag. Det är så jävla konstigt. Hon ringde mig i morse.
Va?
Jo då. 96 så stod det en gammal röd häck där i garaget. 96 typ. Och det var en Amazon.
Men vem kunde bilen i så fall ha tillhört? Jag bestämde mig för att undersöka vilka personer som funnits skrivna på adressen där garaget låg. Och nästan med en gång dök ett bekant namn upp.
Yes.
Tjena. Visborgsgatan.
Ja, det kan nog kanske vara det.
Det är det.
Det är det.
Och vet du vem som bor där?
Nej. Det var som fan. Det är spännande. Men varför...
Den person som funnits skriven på adressen var nämligen en av Marcos närmaste vänner. Den person som i podden har valt att kalla för Oscar. Det kändes nu som att vår bild av polisens huvudspår har börjat framträda allt tydligare. Nästa gång i Kalla fall.
Efter själva det brottet slutade de att vara kompisar.
Jag tror det var Kristina som har tagit bultsaxen som ett tillhygge.
Med tanke på tillvägagångssättet så tror jag att det är fullfjädrad psykopat, så han eller hon har nog inte blivit speciellt berörd.
Kalla fall är en podd av och med Urban Järdik och Tobias von Braun. Producent och ljudtekniker är Mats Liljenberg. Klippassistent är Alva Åsberg. Exekutiv producent är Victoria Rinkos. I avsnittet hörde du klipp från SVTs Östnytt, Sveriges Radio P4 Gotland, TV3, Strix Television och TV4. Vet du någonting om mordet på Visby Hotell som skulle kunna föra fallet närmare en lösning? Hör i så fall gärna av dig till oss på tips@kallafall.se eller kontakta oss via sociala medier på Instagram där heter vi kalla_fall eller på Facebook där man hittar oss genom att söka på kalla mellanslagfall. Det går självklart bra att vara anonym om du så önskar. Källskyddet och meddelarfriheten gäller.
Vill du stötta vårt arbete så gör det enklast genom att bli medlem på vår Patreon-sida. Bara en bråkdel av det material som vi samlat in under arbetet med den här säsongen hamnar i podden. På Patreon kommer vi att publicera många timmar av exklusivt bonusmaterial. Där kommer du till exempel kunna höra hela vår intervju med Roger Björkander. På Patreon kommer vi också efter varje avsnitt att släppa ett eftersnack där vi tar upp frågor som du som Patreon undrar över. Du hittar oss på Patreon genom att söka på Kalla fall.
Podplay, en del av